Det här är P1, Sveriges Radio. Idag ägnar vi hela programmet åt svenska mediers bevakning av kriget i Gaza. Vi hör debattörerna.
Jag tror det undergräver förtroendet för medier.
Mediestudierna.
Det är väl det som förvånade oss som forskare.
Och utgivarna.
En paradox i det här har ju varit att när vi tittar på trafiksiffret så har det ju påfallande ofta varit inte ett jättestort intresse.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot.
Jag klipper ju ut all mediebevakning i min lokaltidning som då är Helsingborgs Dagblad, Landskronaposten, Sydsvenskan, om allting som har med Mellanöstern att göra. Och det har jag gjort nu i 20 år.
Det här är Anders Persson, universitetslektor i statsvetenskap på Linnéuniversitetet och den här konfliktens Anders Tegnell eller Joakim Paasikivi. Kanske den mest frekvent förekommande Mellanöstern-experten i media.
Jag har ju ett 15-tal klipphammar här om nyheter kring det. Och jag har en rejäl lunta med artiklar från det senaste året som jag ännu inte satt in i en klipphamm. Så jag tänker att jag ska spara det till en regnig dag.
Vad säger det om medierapporteringen kring konflikten?
Alltså jag gör det, vad ska man säga, av anekdotiskt intresse. Men mellan tummen och pekfingret så är det ju klart att den här konflikten får mycket mer uppmärksamhet än andra konflikter. Och det gäller både små notiser och det gäller ju även större uppslag. Och då ska man ju komma ihåg att min lokaltidning som regel har kanske 2 sidor med utrikesnyheter. Och under de 20 åren som jag har klippt så har ju man kanske skulle säga 25-30% mellan tummen och pekfingret handlat om Mellanöstern, vilket är såklart är överlägset mer än någon annan region.
Ett år har snart gått sedan Hamas terrorattacker i Israel den 7 oktober. Ett år sedan den långa och snåriga Israel-Palestina-konflikten eskalerade i ett våldsamt och blodigt krig på flera fronter. Konfliktens vingar har även brett ut sig över mediebevakningen som fått en särpräglad roll.
Vi ser ju också det man kallar för en konflikt om konflikten. Så olika aktivistgrupper för den ena eller den andra sidan kämpar ju om tolkningsföreträdet här och att jag får sitt narrativ upphöjt till sanning. Och när man för en sån kamp om tolkningsnarrativ så är ju såklart medierna otroligt centrala arenor i en sådan kamp. Så därför är det inte konstigt att båda sidor angriper medierna och försöker att vrida dem till det egna narrativet.
Ja, vi ägnar alltså hela programmet åt den här bevakningen och vi tänkte börja med att syna debatten om bevakningen. För den har varit högljudd och stundtals ganska infekterad. Reporter Fanny Hedemo, välkommen in i studion.
Tackar, tackar.
Du har i veckan tittat närmare på det här. Hur börjar vi?
Ja, jag tänkte så här. Det är en så otroligt häftig mediekritik och mediedebatt som i vissa fall känns spegelvänd på ett sätt. Som att samma argument används från båda sidor. Så jag tyckte det skulle vara intressant om man ber två människor som har helt olika syn på hur den här bevakningen har sett ut och låtit komma hit till vår studio och lägga fram sina bästa argument.
Jag heter Edgar Mannheimer och jag är frilansjournalist.
I den här intervjun representerar han bara sig själv, det är han tydlig med. Men i augusti i år var Edgar Mannheimer en av ett 70-tal undertecknare av ett upprop i tidningen Journalisten. Med rubriken "Rapporteringen om Gaza är ett fatalt misslyckande". Varför skrev du under det uppropet?
Jag skrev under det uppropet för att jag tycker att det finns en problematik i hur svenska medier har rapporterat om Gaza och Israel och nu Libanon.
Terrorstämplade Hamas har genomfört den dödligaste attacken som Israel varit med om på flera decennier.
Israels militär sa på fredagsmorgonen att de slagit till mot 100 operativa mål tillhörande Hamas.
Ja, för Edgar Mannheimer som jobbat länge som SR-journalist och som driver en egen podd om Mellanöstern är det tydligt att bevakningen i stort haft en slagsida till Israels fördel.
Jag säger inte att alla svenska, absolut inte att alla svenska journalister tycker så här, men jag tror att utifrån mediebevakningen och utifrån framing och rubriksättning och paketering av den här konflikten det senaste året så är det väldigt många svenskar, inte minst alla de 600 000 arabisktalande svenskar som tolkar detta som att israeliska liv är värda mer än arabiska liv.
Dels är Edgar Mannheimer kritisk till hur upprinnelsen till konflikten berättas fram i många svenska medier. Han tycker att Hamas-massaker den 7 oktober i fjol ibland framstår som någon slags ruta ett i konflikten.
Alltså om man ser på 7 oktober som ett startskott, om man gör det så är det ju för att man inte har tagit del av de 76 åren som liksom flera miljoner människor har levt under ockupation. Det pågår otroliga grymheter på grund av den militära ockupationen på Västbanken. Men det hör man inte lika mycket om förrän det exploderar som det gjorde 7 oktober. Och då vaknar många till och börjar rapportera om det här med det dådet som utgångspunkt. Och det är problematiskt.
Och så är det där med orden. I uppropet ställs frågan varför Hamas konsekvent kallas terrorstämplad medan Israel slipper prefixet ockupationsmakten. Och att orden väljs till Israels fördel, det ser Edgar Mannheimer fler exempel på. Bland annat tidigare i veckan när medier rapporterade att israeliska trupper korsat gränsen till grannlandet Libanon.
Israel har nu gått in med trupper i södra Libanon. Oavsett skala så tycker jag att det är lite problematiskt att inte kalla det för en invasion eller utan att kalla det för en markoperation.
Israel har inlett en begränsad markoperation i Libanon enligt IDF.
Enligt militären handlar det om riktade markräder mot mål som är kopplade till islamiströrelsen Hezbollah.
Och det påminner ju om hur Putin ville att man skulle beskriva Rysslands invasion av Ukraina, nämligen som en begränsad militäroperation. Det låter ju bekant liksom, och det är jätteproblematiskt tror jag, just för förtroendet av medier.
Varför tror du att det blir så här då? Varför, hur blir det så, tänker du?
Jo, men man tror på IDF mer än vad man tror på Ryssland. Det finns en närhetsprincip och jag tror att det handlar om att vi ser på Israel som ett västerländskt land. De är med i Eurovision, det är Pride-parad i Tel Aviv och vi har en bild av ett demokratiskt fritt samhälle som vi kan känna igen oss i. Vi känner inte igen oss i den bild vi har fått av vad Palestina är eller vad Gaza är. För att vi ser på, det styrs ju av Hamas, en islamistisk terrorgrupp som dödar civila och där det inte finns hbtq-rättigheter och så vidare.
Dagen efter mitt samtal med Edgar Mannheimer så träffar jag
Jonathan Lundqvist och jag är debattör och skribent.
Och han ser ett helt annat problem med svenska mediers bevakning av konflikten. Även Jonathan Lundqvist tar den senaste veckans strider i södra Libanon som exempel.
Mycket förståeligt så har det funnits ett stort fokus på Gaza under det senaste året. Det är inget konstigt alls. Men det blir ju gärna så att när man riktar en fast blick mot någon punkt så riskerar man att missa någonting som ligger lite mer perifert. Och en av de sakerna har varit då de 8000 raketer som Hezbollah har lobbat in över norra Israel sen den 8 oktober i princip.
Israels agerande i södra Libanon blir enligt Jonathan Lundqvist obegripligt om man inte förstår Hezbollahs attacker över gränsen som drabbat boende i norra Israel. Och där tycker han att medierna har misslyckats.
Hur många vet ens att det finns 100 000 israeliska internflyktingar till exempel? Hur mycket har man fokuserat på de människödena? Det kan man naturligtvis ifrågasätta. Så återigen är det viktigt att förstå varför Israel agerar på det viset som man gör. Och det har nog skymt, skulle jag nog vilja säga, utav det fokus som har funnits på Gaza.
Att svenska medier tar den israeliska militärens ord för sanning ser Jonathan Lundqvist inte heller något fog för. Tvärtom tycker han att medier lite slarvigt har behandlat information från Israels militär och Hamas på samma sätt.
Man ska komma ihåg att Israel är en demokrati. Det är inte en perfekt demokrati, men i grunden så är det ett öppet samhälle. Och på andra sidan av konflikten så har vi då en totalitär, teokratisk terrororganisation. Det finns en kvalitativ skillnad hos aktörerna. Man ska vara skeptisk till Israels uppgifter också. Men där tror jag att man måste som media vara tydligare med att faktiskt göra ett urval. Det går inte bara att säga Israel hävdar och Hamas hävdar.
Generellt sett tenderar bevakningen att fokusera mer på människoöden och på det civila lidandet än på att förklara aktörerna i regionen, deras motiv och mål, enligt Jonathan Lundqvist.
Jag tror att det är inte bara bra utan också nödvändigt att förstå alla aktörer. Det är absolut, både när det gäller Hamas, där jag också tycker att man inte har gett tillräckligt bra information om vad det här är för grupp. Och jag menar på att jag tror att man måste vara lite mer, man kan inte bara bre på en maktanalys i det här och titta vem, den som är svagast har nödvändigtvis mer rätt än den som är stark.
Det är svårt att komma undan känslan att det som båda sidor efterfrågar är att media någonstans bestämmer sig. Vad handlar konflikten om egentligen och vilken sida är mer rättfärdig än den andra?
Jag tror att man måste kunna titta och försöka uppriktigt förstå hur skulle ett samhälle som Hamas styr se ut? Vad är det egentligen för någonting som vi försvarar?
Edgar Mannheimer jämför rapporteringen om Gaza med den om kriget i Ukraina.
I den rapporteringen så upplever jag att reportrar till och med på public service nästan pratar i termer av vi. Man pratar om Ukraina då. Alltså jag kan förstå det på ett sätt såklart. Men jag bara noterar hur annorlunda det är när man pratar om konflikten i Mellanöstern.
Det är två diametralt motsatta blickar på den svenska mediebevakningen. Och kanske är den mest intressanta mediekritiken också den som är mest svårartikulerad. Den som ligger någonstans i magtrakten. En känsla av att det är fel narrativ som dominerar bevakningen. Ett etablerat begrepp inom medieforskningen är fientliga medier-fenomenet. Är man starkt engagerad i en fråga så upplever man i regel balanserad bevakning som partisk åt andra sidan. Man tenderar också att bära på en oro att bevakningen ska övertyga den stora mittenmassan åt fel håll. Har du funderat över hur det kan spela in i din känsla kring den här rapporteringen eller hur du ser på det?
Absolut. Och jag är verkligen ödmjuk inför att den här frågan väcker många känslor hos folk som är engagerade i den. Jag tycker inte, det kan ju vara så såklart att man får en sån här, någon slags media bias för att man bryr sig väldigt mycket om en sida i den här konflikten. Jag med all ödmjukhet tror inte att det är fallet med mig. Utan jag bryr mig och jag känner med alla människor i den här konflikten. Men samtidigt ser jag en obalans i den mediala rapporteringen.
Jonathan Lundqvist får samma fråga.
Alltså först och främst, jag har ingen formell engagemang i den här frågan mer än att jag tycker att det är intressant. Jag tror att vi allihopa är bekänta i våra liv och våra samtal med andra om vi erkänner att vi har confirmation bias. När jag lyfter upp en tidning så kommer jag att hitta och tolka och sen då ta med mig saker som bekräftar mina redan tidigare teser.
Ett sätt att mäta hur de här olika åsikterna om mediebevakningen sett ut är ju genom att kolla på anmälningar till granskningsnämnden. Och vi har ju gjort vår egna undersökning utifrån de anmälningar och fällningar som rör konflikten. Fanny, berätta.
Ja, vi hämtade hem alla anmälningar som har gjorts till granskningsnämnden sedan den 7 oktober och som nämner den här konflikten. Och sen har vi lagt de här anmälningarna i tre olika högar kan man säga. En hög för anmälningar som tycker att ett inslag är för pro-palestinskt. En hög för anmälningar som anser att ett inslag är tvärtom för pro-israeliskt. Och en hög där det inte är helt självklart vart det slår.
Och vad kunde man se utifrån de här högarna då?
Ja, det rör sig om runt 1200 anmälningar totalt, och det är en övervikt på de anmälningar som tycker att det anmälda inslaget är Israelvänligt. Det rör sig om 707 stycken, och 358 hävdar tvärtom att det anmälda inslaget är pro-palestinskt.
Aha, okej. Men hur ska man tolka det då?
Ja, det är ju lite svårt att veta. Jag menar, man kanske kan få göra sin egen tolkning. Men en intressant sak är att ganska stora delar av de här anmälningarna rör samma inslag. Till exempel så handlar det om 219 anmälningar som alla riktar sig mot samma avsnitt av Ring P1 i Sveriges Radio, där en inringare till programmet har fört fram palestiniernas sak och får då mothugg av programledaren. Och i det fallet så verkar det ha egentligen haft sin början i att någon på sociala medier har uppmanat till att man ska anmäla just det här inslaget. Så vad ska man säga? Sannolikt så kanske det här mest visar vilken sida som har varit bäst på att mobilisera för sin sak.
Tack så mycket för den statistikredovisningen, Fanny Sifo Hedenmo.
Ja, tackar, tackar.
Ja, åsikter, analyser, ja, det har ju inte varit brist på kring bevakningen av Gaza. Men vad vet vi? Under den senaste tiden har det börjat komma ett par trevande studier och undersökningar som tittat på mediebevakningen. Och nu har jag fått in Erik Petersson i studion som har kikat närmare på ett par studier.
Ja, men exakt. Jag har kollat på 3 olika undersökningar i veckan. Och ska vi ta dem i kronologisk ordning?
Ja, men det låter väldigt lämpligt.
Toppen. Låt oss i så fall träda in i medieforskningens förtrollade värld. Och vi ska börja då med att säga att det första exemplet inte är strikt forskning, utan en studie gjord av tidningen Dagens ETC som betecknar sig som vänster, grön och oberoende.
Men vi kan ju se att det krävs 12 gånger fler döda palestinier för att få lika många omnämningar som en död israel. Och det är liksom ett kvantitativt begrepp liksom, men det ger en bild av någonting.
Det här är Egil Söderin, grävredaktör på ETC.
Och sen kunde vi också se att det används andra ord för att beskriva döda israeler och döda palestinier. Palestinier beskrivs som omkomna, israeler beskrivs som dödade. Och så även andra värdeord som massaker, slakt, används i mycket större utsträckning för att beskriva israeliska dödsfall jämfört med palestinska.
De har med hjälp av OpenAI gått igenom nästan 8000 artiklar från stora svenska medier, publicerade mellan den 7 oktober 2023 och 31 augusti 2024. Modellen har räknat ut hur många meningar som omnämner palestinska respektive israeliska dödsfall. Och alltså kommit fram till att det krävs 12 dödade palestinier i genomsnitt för att få lika många omnämnanden som en dödad israel. Och att värdeladdade ord används oftare om israeliska dödsfall än om palestinska. Det finns i undersökningen en ganska stor skillnad mellan de olika redaktionerna. På ena sidan av skalan Expressen, på den andra ETC själva.
Vi har inte tagit fram en perfekt modell för att visa vad en perfekt balanserad rapportering. Det har vi inte gjort. Men där vi kan se skillnader mellan redaktionerna.
Alla studier vi kikat på till det här programmet har vi skickat runt till forskare för att få lite perspektiv på dem. Och vi börjar med den första delen av det här resultatet, alltså antalet meningar.
Ja, jag har ju läst den här artikeln som ETC har publicerat. Jag har också läst det bifogade materialet på GitHub.
Mikael Karlsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
Siffrorna i sig är ju intressanta om man tittar på vad de kommer fram till. Men det som jag funderar på som varandes forskare i det här ämnet och också som undervisare i metod är ju lite mer hur de har kommit fram till siffrorna.
Dels har Mikael Karlsson lite funderingar kring hur de gått tillväga rent konkret för att säkerställa att AI gjort det rätt. Men han sätter också lite frågetecken kring vad det är de här siffrorna faktiskt visar.
Så för att ta ett exempel då, så att om jag har förstått det rätt av det som står där, för det är ett av problemen att jag inte riktigt vet hur det har gått till. Det är att om en sida utför en våldshandling som dödar 2 personer, men den andra sidan utför en våldshandling som kanske dödar 10 personer, är det då en mer balanserad journalistik om det förekommer fler meningar om de dödade i den senare handlingen än den första? Eller är det ett bättre mått på balanserad journalistik om bägge händelserna beskrivs och antalet offer beskrivs?
Om man tänker sig då en situation där det är två händelser. En är ett terrordåd där en person dödas och ett annat är ett flyganfall där 80 personer dödas. Om man omnämner terrordådet en gång, då krävs det 80 omnämnanden av flyganfallet för att det ska vara lika, så att säga. Är det här ett mått på bra balanserad bevakning nödvändigtvis?
Nej, men alltså, som sagt, vi har inte tagit fram en modell för att visa på den perfekta balanserade rapporteringen. Det hade varit jättespännande om vi kunde stoppa in lite data i vår maskin och komma ut så här ska redaktionerna arbeta. Det har vi inte gjort. Det är jättesnårigt och det är jättesvårt. Men vi ger ju en bild av hur många omnämningar, hur ofta en mening återkommer om den ena sidans dödsfall och den andra sidans dödsfall. Och det är det vi kan säga någonting om egentligen.
Men så fanns det även en till del av resultatet. Det är hur de dödade beskrivs. I artikeln finns det tabeller över i vilken utsträckning medierna använder laddade ord för dödade från de olika sidorna. Och där kan man se att de oftare används som dödade israeler än om dödade palestinier. Framförallt är det orden mördade och massaker som används när israeliska dödsoffer beskrivs, oftare än om palestinska. Men i mellanrubriker är det en annan sak som lyfts fram. I artikeln skriver de: det är mycket vanligare att palestinier omskrivs som avlidna eller omkomna jämfört med israeler, som oftare benämns dödade eller mördade.
Men det fanns ingen statistik på just det där med att omkomna var ett vanligt sätt att nämna det. Hur ser den där statistiken ut?
Detaljerna kring siffrorna har jag inte i huvudet tyvärr. Om du vill ha liksom siffror så måste jag gå och kolla det med min kollega Anton här.
Ja, men jag fattar. Men vi kanske kan ta det i efterhand. Absolut. Typ ett sms.
Efter intervjun får vi ett sms. Och av alla omnämningar av palestinska dödsfall som ETC analyserat beskrivs de dödade som avlidna eller omkomna i 9% av fallen. För beskrivningen av israeliska dödsfall är samma siffra 6%. Vi ringer upp Egil Söderin.
Hallå?
Ja, men hej Egil. Kan man utifrån de där siffrorna verkligen säga att det är mycket vanligare att palestinier benämns som avlidna eller omkomna än israeler?
Jag kollade nu hur vi skrev i artikeln, jag skrev vanligare. Sen om jag kanske sa mycket vanligare när vi pratade tidigare, då får vi stryka mitt mycket då.
Ja, men jag tror jag har citat mycket vanligare från artikeln här.
I ingressen står det vanligare.
Känns det som en liksom rättvis beskrivning av det där utifrån vad undersökningen visar?
Ja, men som sagt, det vi säger är att det är vanligare att man beskriver det ordet, och det tyckte vi var intressant med tanke på att det har varit en stor andel civila dödsoffer på den palestinska sidan.
Okej, ja, det var den första studien. Vad nu?
Ja, i förra veckan då kom det en till studie som kikat på den här bevakningen. Och det är en delstudie inom ramarna för en rapport som handlar om antisemitismen i Sverige efter den 7 oktober. Den är gjord av Segerstedt-institutet på Göteborgs universitet, och själva studien heter då Kriget mellan Israel och Hamas i svensk nyhetspress, en framing-analys.
Mm. Ska vi köra samma vignett?
Vi gör det.
I den här studien har forskare tittat på artiklar i 7 svenska dagstidningar från den 7 oktober förra året och 5 månader framåt. Här har ingen AI varit inblandad, utan här har forskarna läst artiklar och gjort en framing-analys. Det innebär att de definierat olika typer av artiklar, olika ämnen eller ramar som det då kallas, och hur de förändras över tid. En av studiens huvudslutsatser är att Hamas roll som en aktör i kriget blivit allt mer osynlig i den senare delen av bevakningen.
Det är väl det som är vårt främsta fynd och det som förvånade oss som forskare.
Isabella Pistone är en av författarna bakom studien. Hon är vetenskapsteoretiker och forskare vid Göteborgs universitet.
Man kan se att Hamas ges en tydlig roll i början. Terrorattacken kontextualiseras och det ges bakgrundsinformation om Hamas, vad det är. Och sen så ser man att Hamas roll blir liksom mindre framträdande. Och fokus är istället då på Israels krigsföring i Gaza. Och inte då att Hamas är den andra stridande parten.
I diskussionen resonerar de kring vilka effekter det här kan få för förståelsen av kriget.
En risk med det skulle ju då kunna vara att man förmedlar liksom bilden av att konflikten står mellan Israel och Gazas civilbefolkning eller att kriget skildras som kanske obegripligt.
Men den här analysen har inte gjorts på hela materialet. Av totalt 4835 artiklar de fått fram under tidsperioden har de slumpat ut en vecka varje månad. Under de fem slumpade veckorna har de sedan systematiskt inkluderat var tionde artikel som de tittat närmare på. Det resulterade i ett material på 136 artiklar. Är det verkligen tillräckligt många för att dra några slutsatser om hela bevakningen?
Om hela bevakningen, vi har ju ett urval. Så att vår studie är ju delvis begränsad av det som rapporterades under de här veckorna av kriget under de fem första månaderna som vi undersöker. Det är klart att det spelar in.
Men riskerar ni inte att missa hela ramar med ett så litet urval? Alltså just den här Hamas försvunnit som en aktör i bevakningen i den senare delen av bevakningen. Det finns ju en risk att ni missat de artiklarna bara.
Ja, fast det vi ser är ganska tydliga resultat i det urvalet som vi har. Som är liksom slumpmässigt och fördelat jämnt över den här fem månaders perioden. Mm. Så där så menar väl vi att i den här rapporteringen så finns det de här centrala fynden.
Jag heter Karin Andén Papadopoulos. Jag är professor i medievetenskap, anställd på Stockholms universitet, men för närvarande tjänstledig och driver ett forskningsprojekt på Institutet för framtidsstudier.
Ja, även den här studien har vi skickat runt till andra forskare för att få en bild av. Kari Andén Papadopoulos tycker att ansatsen är bra och att det behövs studier som kollar på svensk nyhetsbevakning om kriget.
Så jag kan välkomna liksom ansatsen, men samtidigt så måste jag säga att jag finner den väldigt problematisk på flera sätt. Dels finns det väldigt mycket brister i metoden, systematiken, och den drar också väldigt långtgående slutsatser som den inte har underlag för. Problemet här är att det är ju en rakt igenom subjektiv och tolkande analys. De säger att de ska identifiera övergripande mönster, men de säger ingenting om hur de har gått tillväga för att identifiera de här övergripande mönster. Alltså vad utgör en ram enligt deras definition?
Ett exempel hon tar är från diskussionsdelen av studien.
Så säger de bland annat då att medierna förmedlar den skeva bilden att konflikten står mellan Israel och Gazas civilbefolkning. Och då, det är ett ganska starkt liksom värdeladdat argument. Varför är det en skev bild?
Jag tycker inte att vi drar så skarpa slutsatser.
Tillbaka till Isabella Pistone på Göteborgs universitet.
Utan vi är ganska tydliga med att det här ska ses som en empirisk bas för de som sen vill diskutera och reflektera över mediebevakningen. Så att det håller jag inte med om. Jag som vetenskapsteoretiker så är det ju så. Det är ofta den typen av kritik som kvalitativ forskning får. Men och subjektivitet går ju i kvalitativ forskning att undvika på flera sätt. Så att jag tycker att det också, den kritiken kan stå för en viss kunskapssyn.
Ja, grejar vi en till studie?
Ja, lite kort då kanske.
Ja, men det låter bra, för den här är den absolut senaste. Den är så ny att den inte ens är färdig. Den här studien finns det ingenting att läsa om än så länge. Så den har vi inte kunnat närstudera på samma sätt. Vi har kunnat ta del av en PowerPoint-presentation och så har vi fått prata med...
Jag är Kristina Rigert, professor i journalistik på Södertörns högskola.
Toppen. I studien som görs i samarbete med norska kollegor jämförs svenska Rapport med dess norska motsvarighet Dagsrevyn.
Och NRK1, klockan är 19.
Vad ska man säga, flagship-nyheter?
De har kollat på en månads bevakning från 7 oktober-attacken förra året och undersökt hur respektive program följt sitt lands egen utrikespolitiska hållning i just den här konflikten.
Tidigare forskning har visat att i internationella konflikter så följer då mainstream-medier den inriktning. Man domesticerar konflikten så att folk i de olika länderna förstår vad det handlar om.
Resultatet då?
Båda har följt väldigt mycket, vad ska man säga, den nuvarande policyn. Alltså i det svenska fallet så hade man fler inslag om EU. I NRK talade man om en tvåstatslösning. Väldigt mycket om den palestinska bakgrunden, situationen på de ockuperade områden. Och det kändes lite som att det var lite för att förklara den norska avvikande positionen.
Men en sak stack ut. I undersökningen kollade de hur ofta respektive program rapporterade om internationell rätt. Och det var mycket ovanligare i Rapport än i Dagsrevyn. Det finns en ganska stor diskussion om huruvida bevakningen är bra, så att säga. Är den balanserad? Är det rätt? Kan medieforskningen svara på den frågan?
Det är en bra fråga. Jag tror man måste ta flera studier tillsammans. Man kan inte titta på bara en kanal. Man kan inte titta på... Så allting som har gjorts, va? Från journalistiskt håll kan man alltid säga att den och den dagen vet jag att jag bevakade det, men liksom i er urval fanns inte den. Forskningen kan inte ta liksom allt som finns. Informationen är så massiv nu och olika kanaler och så den kan aldrig svara på att allting där ute är på ett eller annat sätt, va?
Sist här hörde vi Kristina Rigert. Inget medierna utan publicister. För vad säger då utgivarna själva om hur deras rapportering varit hittills? Vi börjar på SVT och hos Karin Ekman, ansvarig utgivare för SVT Nyheter och Rapport.
Den här konflikten är väl något slags konflikternas urmoder och vi märker det väldigt tydligt i responsen ifrån vår publik på olika sätt.
Mm. Och hur märks det?
Ja, men en sån tydlig sak som att anmälningstrycket till granskningsnämnden kopplat till vår journalistik om Mellanöstern är ovanligt stort och har varit det sedan den 7 oktober förra året.
Mm. Och vad tror du det beror på?
Nej, men jag tror att det är ganska naturligt. Det speglar en fråga som är polariserad och som har polariserats ytterligare det gångna året.
Ja, enligt vår sammanställning så är SVT Nyheter och Rapport tillsammans de två redaktionerna som anmälts flest gånger till granskningsnämnden. Totalt 350 gånger under det senaste året.
Jag tänker att vi är nästan alltid den mest anmälda redaktionen och det är precis så som det ska vara. Det hänger ihop med vårt uppdrag och det faktum att vi har en väldigt stor publik. Sen kan jag konstatera att i jämförelse med andra konflikter eller där vi också blir anmälda, så har vi ett ganska jämnt mått av den ena sidan och den andra sidan. Så på det sättet skiljer sig inte anmälningarna kopplat till vår bevakning av kriget i Mellanöstern. Däremot antalet är exceptionellt.
Av samtliga anmälningar mot all etermedia rörande konflikten mellan Israel och Hamas som kommit in under det gångna året, så har granskningsnämnden gjort 5 fällningar. Alla 5 rör SVT och 3 av dem SVT Nyheter och Rapport som Karin Ekman ansvarar för. Ett rör den karta där det såg ut som att Golanhöjderna tillhör Israel. En annan om en tidslinje som gav en för ensidig historieskildring. Och den tredje var en intervju med en israelisk bosättare som nämnden ansåg borde fått motfrågor. Alla 3 inslagen fälls för att på olika vis utelämna ett palestinskt perspektiv. Utifrån de här fällningarna som har blivit från granskningsnämnden, vad drar du för analys utifrån dem?
Ja, men dels är det ju inte bra att vi har fällts. Sen är de ju inte i paritet med mängden anmälningar. Men med det sagt ser jag hur det finns inte en trend i de här fällningarna. Däremot är de exempel på någonting där vi har dragit väldigt tydliga lärdomar. Till exempel, en av fällningarna gäller en publicering där vi den 7 oktober försökte ge publiken en sammanfattning, en historisk sammanfattning av bakgrunden till konflikten. Och det är väldigt tydligt att den typen av fördjupande publiceringar kan man inte göra för snabbt. Man måste ha fler ögon på dem, de måste få ta tid.
Hamnar media ett läge där det är lättare att få information från den israeliska sidan än den palestinska?
Alltså där är ju utmaningen att tillägna sig information och kunna förmedla den trots att det är lättare att få access till den israeliska sidan.
Verkar publiken vara intresserad av att ta del av SVTs journalistik om konflikten?
Det är supertydligt. Intresset är enormt. Vi ser det i specialsändningar som handlar om kriget. Så engagemanget och intresset är jättehögt.
Vi lämnar SVT Nyheter och vänder oss till en annan stor medieaktör, Dagens Nyheter. För där upplever man faktiskt det motsatta. Läsningen speglar inte mängden reaktioner och debatten som rasar. Peter Wolodarski är chefredaktör på DN.
Det är faktiskt något som har slagit mig, att engagemanget kanske inte har varit brett i det svenska samhället, utan mer koncentrerat till vissa grupper. Vi har ju sett en paradox i det här, har ju varit att vi har fått otroligt mycket reaktioner, ibland också hotfulla reaktioner och försök till påverkan. Men när vi tittar på trafiksiffror till exempel, hur den här konflikten har konsumerats, så har det ju påfallande ofta varit inte ett jättestort intresse. Och det är ju lite, det har väckt många frågor varför det har varit så. Det, när jag pratat med andra mediechefer, så är det inte bara något som DN har upplevt, utan det här tror jag flera kan vittna om. Att trots det här engagemanget som vi ser, så ser vi inte det bredare intresset. Ja, alltså när Iran bombar Israel, absolut. Men lidandet i Gaza till exempel. Vi kan göra väldigt ambitiösa reportage och satsningar på det. Och sen genererar inte den trafik som vi kanske hade förväntat oss eller tycker att det borde göra.
Men trots ett ljummet läsarintresse så är det glasklart även på DN att medier blivit en slagpåse i konflikten om konflikten. Och att många som är kritiska mot medier upplever en diskrepans mellan vad de ser och läser om kriget i sociala medier och vad nyhetsaktörer rapporterar.
Alltså om man är, säg till exempel om man är väldigt engagerad och vill vara uppdaterad, ja men då är det klart att man använder sociala medier och tittar i sina flöden. Och man ser då en verklighet som man av allt att döma tycker inte avspeglar sig i svenska medier. Och det kan både bero på att svenska medier inte gör ett tillräckligt bra jobb, men det kan också bero på att mycket av det som då kan dyka upp i ett socialt flöde är sånt som vi inte kan publicera. Eller det strider mot våra etiska riktlinjer om vad för sorts bildmaterial till exempel som vi som vi normalt har. Bilder på döda eller lemlästade eller barn. Alltså vi är ju normalt otroligt återhållsamma med den typen av bildmaterial i alla situationer. Och om man har matats med det här eller sett det här i sin egen vardag, i sina egna flöden och märker att svenska medier inte har det, det kan ju väcka frågor om då, okej, vad håller de på med? Och där har vi, där har vi haft en, ska jag säga, det här har varit en problematik och en utmaning där vi kanske också har varit för dåliga på att förklara och få en förståelse, i alla fall i vissa grupper, för varför vi gör på det här sättet och att det här förhållningssättet är inte unikt i den här konflikten. Det är inte så att vi inte bryr oss om palestinska dödsoffer eller palestinskt lidande. Men vi är generellt väldigt restriktiva med att visa bilder på oerhört drabbande bilder på människor i akut nöd.
Vad får ni höra då? Vad säger folk som hör av sig till DN?
Jag skulle säga att till en början, när konflikten direkt efter 7 oktober, så var det, då kom kritiken mer från de som tyckte att vi inte speglade lidandet i Israel tillräckligt väl. Att vi inte berättade mer utförligt om det oerhörda som 7 oktober innebar. Över tid, i takt med att Israel liksom gick in i Gaza och lidandet i Gaza ökade så kraftigt, så började kritiken mer skifta fokus mot att vi så att säga inte såg vad som skedde där. Så jag skulle nog säga att kritiken har hela tiden kommit från båda håll, men tonvikten har mera förskjutits mot palestinskt lidande och att vi inte speglar det tillräckligt väl.
Tycker du att ni gör det då?
Vi pratar om det här hela tiden och den diskussionen har vi även internt. Jag tycker det är en att hitta rätt avvägningar liksom, det är svårt. Proportionerligt till andra konflikter i världen så är det inte så att svenska medier ger det här mindre utrymme, snarare tvärtom. Vi ger det proportionerligt sett mer utrymme. Så de som säger att vi inte uppmärksammar situationen, där tror jag att faktiskt inte, det argumentet är, håller inte riktigt. Sen är ju frågan, okej, går vi in i lidande tillräckligt väl? Och där tror jag just den här att vi inte är närvarande, ja, det kan ju göra att rapporteringen blir ofullständig. Så det kan ju vara en konsekvens av det. Men generellt tror jag nog, om vi ser till liksom utrymmet vi ger det här, så är det svårt att hävda att vi inte ger det tillräckligt med utrymme i förhållande till annat som vi rapporterar om.
Sist här hörde vi Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter. Vi ska återvända till den flitigt anlitade experten, mannen med tidningsutklippen, Anders Persson.
På det stora hela taget så tycker jag att svensk media, och då menar jag Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4, TT, de stora tidningarna, på det stora hela taget har skildrat det här kriget på ett korrekt sätt. Och det kan man ju se i det faktum att svensk media har inte varit inblandad i någon större skandal vad gäller kriget. Till exempel då att man har fått faktan alldeles fel i någon stor och viktig händelse. Och det sammantaget tycker jag man måste se som ett gott betyg. Nu vet jag att jag sticker ut hakan lite här. Det finns säkert massor av människor som inte håller med mig. Och det är klart att man kan hitta enskilda exempel där det inte är så. Och enskilda exempel där det inte stämmer. Men som jag sa, de stora makrotrenderna här, inga större skandaler, få anmälningar och få domar, tyder ju på att det har fungerat.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Vi ska också säga att i förra veckan sa vi att USA är världens största demokrati. Det stämmer inte. Den beteckningen tillhör fortfarande Indien. Producent var Erik Petersson, Johan Hörnqvist skötte ljudet, Fredrik av Trampe gjorde research och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.